Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på Så Vad Händer med mig, Jonathan Rollins.
Och mig, Amat Levin.
Podden som håller dig uppdaterad på allt som händer populärkulturellt, politiskt och samhälligt.
Nice, nice. Idag så börjar vi med att prata om min bok, Svart historia, som kommer ut. Vi har öppnat upp the floor till våra lyssnare som har skickat in lite frågor som jag svarar på. A
lot of information there. And then we're gonna dig into the situation with Ryan Coogler. Got into a similar situation than what he put on film.
Ja, precis. Och sen så snackar vi också om Kanye och versus Kim Kardashian och Pete Davidson, inklusive de senaste textkonversationen.
And a little Jussie Smollett, just to spice it up a bit.
Lion Jussie.
Play that beat, play up. Good, bro.
Sure. Hey.
Yeah, you just running around in your media tour right now, man.
Ja, verkligen alltså.
How's it feel?
Ja, men det är bra. Jag kände mig, jag blev trött av allt. Det är ändå en lite av en performance på ett sätt. Såklart. Mm. Man måste ju liksom prestera. Man kan ju inte bara gå in och så här lalla.
Yeah.
Alltså ibland kanske man får någon svår fråga eller sådär. Så det är lite, jag kände mig det nu när jag precis gjort morgonpasset.
Mm.
Och jag kände mig så ganska trött efter det.
Oh, sure.
Men det är såklart skitkul att ens få göra en media run. Det är ju en sån viktig del av ett bokprojekt, är att få folk att fatta att hallå, den finns ute nu.
Yeah.
Få folk intresserade.
You didn't get that opportunity last time.
Nej, inte precis. Jag fick ju göra lite sådana grejer senare. Det var ju lite konstigt, men precis, jag släppte ju den rakt in i pandemin och det var 100% bara pandeminyheter liksom. Så att allt sånt som jag hade inbokat ströks. Jag hann med ett fåtal liksom.
Okay. Well, this I consider this we'll begin this episode with I think we should begin talking about Svart historia. It's the biggest thing that's happening this week is your book releasing, as far as I'm concerned, as far as our podcast. So I think we opened up the floor to some of our followers on Instagram. If you don't follow us on Instagram, then do so, svhopodden on Instagram, and got some questions that you're ready to answer. Some tough questions. Up against the wall, man. I don't know how you're going to do this.
That turns out to be awesome.
Oh, one thing before you start, I wanted to ask you about, as far as the media run thing, do you find yourself building talking points?
Ja, men att det blir så. Och att många faktiskt frågar ju ganska mycket samma grejer. Så att det blir som att så här, du vet, då, även om inte jag har suttit innan och tänkt ut en talking point, så blir det ju en talking point, för att jag har ju jag har ju, det här är sättet jag svarar på frågan. Förstår jag, jag tycker ju så här om den här grejen som du frågar. Så då blir det att man så här sitter och kommer på sig själv att man typ upprepar sig. Men så att vi får se om jag får någon så här curveball question. Så
yeah,
blir det någonting annat. Nej men precis, den finns ju ute nu. Jag vet att jag har pratat om det här förut. Vissa kanske är trötta på att höra. Då får ni spola fram. Vi kommer snacka om andra grejer senare.
Yeah.
Men ja, nu 18, när ni hör det här avsnittet så finns den ju ute i butiker.
Yeah.
Så det är ju en, jag menar, en long ass, ett års intensivt arbete. Och jag mådde fan, i höstas mådde jag inte så jävla bra alltså, för att det var, jag kände att det, jag hade så jävla, jag var bara stressad. Jag har aldrig varit så nära på att så här, inte att gå in i väggen, men du vet att så här, bara kände mig ganska mycket overwhelmed i work och fem, alltså balansen mellan liksom family stuff, work stuff. Att försöka få klart den här grejen liksom. Så att, ja, väldigt skönt nu.
Nice.
En svår grej med många sådana här, när man gör en sån här media run, är att liksom ämnet, boken, du har ju ett ex hemma liksom. Och du ser ju hur tjock den är.
Mm-hmm.
Och det är väldigt mycket info, det, alltså den är ju väldigt liksom djupgående den här boken. Och det är, när man gör en intervju på typ radio eller framförallt så här tv, allt ska vara så... Jäkla, det är så kort hela tiden.
Mm-hmm.
Man känner hela tiden den här pressen på att de vill ju ha helst svar i 30 sekunders svar liksom. Eller så att det ska vara väldigt välpaketerat och koncist. Och, men sen så är det en fråga som är så väldigt bred och som det finns kanske inte alltid så här ett tydligt svar, utan det är så här, ja, det kan vara så här, men det kan också vara så här. Det är ju skitsvårt att försöka hitta en sån, att kunna svara snabbt på vissa grejer som är så här, till sin natur fett komplicerade.
Yeah, I bet. I was thinking that as I heard the P3 Morning Posset interview, like, man, this might take a, we got to sit down for a second. It's a 500-page book we talk about. He asked about what's probably one or two chapters in it.
Oh, like, man, precis.
You got to give a 30-second answer.
Precis.
But kudos to you, man, getting through it.
Thank you. Ska vi riva av några frågor när vi har fått in?
Yeah, let's do it.
John, kan inte du läsa upp dem?
Oof, all right. All right, here we go. Skulle du klassa boken som populärvetenskap?
Mm. Populärvetenskap. vad tänker du när du hör popular science, John? Det är bara nyfiken först på vad folk tänker kring den termen.
I don't know, man. I haven't heard that term that often.
No.
But I was thinking more like it's...
dumbed down.
Yeah, exactly. Watered down, or like, you know, take the hits.
Mm.
That's what I was thinking.
Jag vet inte fan, jag gick in för att leta liksom definitionen av det. Det stod en ganska intressant grej på Wikipedia liksom, om det här begreppet. Att så här, det är ju i stort sett att det är till för allmänheten. Alltså inte vetenskap för en akademisk publik, utan för den vanliga liksom befolkningen på något sätt. Och det är det ju, på så sätt är det ju det, för att jag har verkligen, det här är inte ny forskning, det är inte jag som har gjort liksom ny forskning som jag presenterar här och som ska liksom opponeras på någon högskola, utan det här är ju liksom, jag har ju läst supermycket av vad andra historiker har skrivit, eller alltså vad historiker har skrivit. Och sen så har jag försökt få ner det i så här koncisa kapitel. Och sen så följs varje kapitel av en så här läslista. Här kan du läsa mer om du tyckte att det här ämnet var intressant. Liksom. Så på så sätt är det ju verkligen riktat till allmänheten. Men jag tror att populärvetenskap också har en liten sån... Det kan ha en liten sån, inte stigma, men som en liten bad rap typ.
That's what I was thinking as well.
Och det har jag verkligen försökt undvika. Jag vet inte, jag tänker på typ så här illustrerad vetenskap som jag brukade läsa lite förut som... Den känns, nu ska inte jag skita på just den tidningen, men det känns som att vissa så här populärvetenskapliga grejer kan vara, som vi sa, lite dumbed down eller lite så här väl förenklat. Mm. Och det är klart att min bok är, det är mycket förenklingar i den till sin natur. Jag kan inte skriva om alla de här ämnena utan att förenkla det, för då skulle boken bli liksom tusentals sidor. Men det jag verkligen har försökt är att alltså inte göra det för förenklande, eller att inte hårdra saker, eller att inte...
Minimalize,
eller att gå på vissa sådana här vanliga stereotyper. För att ibland när man följer så här historiegrejer på typ sociala medier, så kan man få en sån jäkla så här, det, ibland så presenteras saker som sanning när det är så, det är mer komplicerat. Till exempel en sån grej som man ofta ser, Mansa Musa, emperor of Mali, brukar oftast framhållas som den rikaste mannen som någonsin har funnits. Och det är bara så här, blir regurgitated. Folk bara sprider det vidare och vidare. Men så när man läser så ser man att okej, han var fett med jävla rik. Men det går inte liksom att säga att han var så här, per definition den rikaste. Mm. Och i den diskussionen så finns det jättemycket intressanta grejer också. Att så här, han var svinrik, men han var till exempel, så står det att han var tvungen att låna ihop pengar för att kunna ta sig hem. För han åkte, det som är, den kända storyn med honom är att han åkte till Mecca på pilgrimsfärd och strödde pengar omkring sig som fan. Men så hade han strött omkring så mycket pengar att han hade faktiskt inte råd att ta sig hem. Och det är en sån grej som inte kanske framkommer i så här vanliga sociala medieposter om det. Så jag har försökt ha... Det är lite förenklande till sin natur, men jag har verkligen försökt att det inte ska vara dumbed down. Okay. Om man säger.
Mm. Sound like Floyd Mayweather a little bit, this guy. Going around with the squad.
Floyd Mayweather. The Floyd Mayweather of his time.
Yeah. All right, here's another question. Vilken del, epok, händelse inom svart historia tycker du är mest intressant? I like this question.
Kanske tror jag att det kanske kan vara det som har skett liksom i relativ nutid, alltså kanske kolonialtiden i Afrika, alltså när de blev frigjorda länderna och alla konsekvenser som kolonialtiden har fått för de länderna liksom. Jag brukar ofta säga så, men ett land som Nigeria som där du har dina roots, eller hur?
Mm-hmm.
Där
yes,
du
gjorde din people, man.
DNA-test.
Yeah, man.
Att det är ett så här, i boken så skriver jag, eller det, ja, i rubriken så står det så här, när britterna klistrade ihop ett land. Och det var ju så när man liksom kollar på den historien, att så här, det här var massvis av olika stater och kulturer. I Nigeria idag, de brukar säga att det finns 250 olika folkgrupper och snackar 300 olika språk i Nigeria. Så det är ett land. Och det här har man då... Så hade det här fått, vad ska man säga, växa fram organiskt, den här regionen, då hade det säkert varit massa olika länder idag.
Mm-hmm.
Men när européerna kom dit och britterna kom dit, så bara buntade man ihop allt det här till en massiv region. Och bara, nu är ni ett land, liksom.
Mm-hmm.
Och sen så gör man det som man har gjort på massa olika ställen i Afrika, att man väljer en grupp som man favoriserar. Och då tvärtom då till alla andra. Vilket då skapar sen en inre motsättning. När landet sen blir frigjort. Att så här, ni har blivit upphöjda. Eller ni har blivit så favoriserade hela tiden.
Mm.
Och nu när britterna drar sen. Hur ska vi lösa det här nu då? Vi egentligen borde kanske inte egentligen vara ens ett land. Men nu är vi här. Och på grund av att ni har blivit favoriserade. Så är det ni som har all utbildning. Det är ni som har alla bra jobben.
Mm-hmm.
Men det är kanske vi som är den majoriteten. Och ni är den, förstår du vad jag menar?
Yeah.
Och i Nigeria igen, det tog ju bara ett par år innan det blev krig där, i det landet. Så det tycker jag har varit intressant. Eller det är det som är en grej jag vill understryka med den här boken. För att ofta så när man pratar om Afrika, är säkert att det var så under din uppväxt också. Eller liksom, när du var liten, eller när du bodde i USA och du hörde om Afrika, vad var det i för bemärkelse? Var det liksom Africa is cool, the positive, or was it negative?
Well, there was kind of a
Afrocentricity.
Yeah, there was a big movement like in like the late 80s, early 90s, and then it was almost like a trying to find our roots type of thing, but nobody knew what to do. There was no 23andMe back then or MyHeritage or whatever, so people just rock the dashikis.
Oh, freestyle.
when you go to church, that was a thing for a while, for a good year. Everybody, every Sunday we were wearing everybody had one. And the images you saw on TV was like, you know, hungry children type of thing.
Mm.
And then there was this whole like, we came from kings.
We were kings.
Yeah. So that's what got... I'd rather believe I came from kings than to be like, you know, send 17 cents a day will save little such and such's life.
Jag just den här negativa grejen är det som man har sett mycket av här också i Sverige, att det blir, när man pratar om Afrika så blir det oftast i bemärkelsen krig, fattigdom, svält. Och det jag försökt göra i boken, jag skriver ju om många sådana grejer som har hänt. Det är ju ofrånkomligt att så här, man kommer att skriva, jag skriver om en hel del krig eller konflikter och sånt där. Men jag gör det inte för att det ska vara liksom, så här, trauma porn, utan för att förklara hur kunde det bli så här?
Yeah, what happened?
What happened was. Att, men liksom, och då att kolla på så här, det här landet, ett land som Kongo, så här, det är alltid så mycket, de bara krigar, och det kan ibland lätt bli som att så här, det är någonting fel på folket. Förstår du vad jag menar? Att, så här, det är de som är så krigiska, eller det är de som är uncivilized, eller så vidare, så vidare. Men så kollar man på historien, man kollar på vad Europa gjorde där.
Yeah, it's like war everywhere.
Och vad fick de ens en chans att så här, komma upp på benen? Eller var de handcuffed från början, så att säga? Mm. Så det försöker jag kolla på. Men det här Afrocentric, för det är det du menar, Afrocentricity.
Mm-hmm.
Det är så det kallades, den rörelsen.
You gotta say it more hotep though.
I mean, Afrocentricity! Och det är många som... ni kanske är några som känner till typ Dr. Umar. Det finns en hel del sådana här som är... den moderna versionen.
The white, they always say, the white man.
Och Dr. Umar är ju, alltså jag ser ju honom som en comedian typ.
Yeah, like,
för att han
joke.
Är skit. Yeah. Det finns ju ett av mina favoritkonton på Twitter, heter typ så här, No Context Dr. Umar. Och de bara visar random klipp på vad han har sagt eller vad han har gjort. Och när det är så utan kontext, det blir hilarious.
Yeah,
alltså,
yeah, that's good.
Jag måste nästan, ska vi spela ett?
Yeah, definitely.
Ja, men på det kontot då kan man hitta bara klipp. De bara lägger upp en video som är typ så här.
It only takes a little bit of white brainwash to activate the coon chip in the average negro.
That was so good. It was rich.
Och det blir ännu bättre när man ser hur han ser ut när han gör det. Liksom.
The alltså, coon chip in the average negro. He said the white coon.
Men då levde du alltså igenom den här rörelsen, för som du säger, den var stor på the 80s, early 90s, och den tog sig uttryck även i musiken liksom, inom viss rap var ju mycket så här.
Yeah man, really Afrocentric, like and then it's interesting because it was also like a clash between that and Christianity, that's deeply rooted in.
På vilket sätt var det en clash?
Because it felt like people are like been praising this blue-eyed Jesus for all this time, but then they don't lose that. That's in our soul, you know what I'm saying? Mm. Like, it's been in us. It's so deep in the black culture, but then all of a sudden we're like, boom, over to the kings and queens and you know, the Afrocentric feeling as well. Mm. So it's kind of, to me, it's kind of counter each other.
Jag skriver om just Afrocentricity i boken. Mm. För att det är en sån intressant grej. Den är ju väldigt stor även idag på typ sociala medier. Det finns ju otroligt mycket konton på typ Instagram som är så här straight up från den världen där det är mycket fokus på liksom basically black people var först med allt. Alltså, det är väl grundgrejen. Men den där kommer ju från att så här, jag tror att den kommer från en vilja någonstans av att så här, framförallt, för den här rörelsen kommer ju från USA. Och där man såklart, svarta människor har fått sin historia berövad från dem. Och blivit sagda hela tiden att ni inte är värda någonting. Liksom. Och då har den här motståndsrörelsen kommit. Där man just då börjar med att man kollar på typ Afrika. Man kollar på vilka kungadömen och riken som har funnits där innan slaveriet. Och så pekar man just på det här, we used to be kings. Eller we were emperors eller whatever.
But it's also like a revelation too, like... We weren't taught this, you know what I mean? It's like, you feel like they didn't teach us this for a reason, almost.
Grejen med den rörelsen, och jag ska inte avfärda hela, för jag tror att den rörelsen är... det finns en bra... Jag har med en citat från det av en snubbe som heter Ivan Van Surdema, som är en av de främre... Han är död nu, men han var en av de främre inom den rörelsen. Och han pratade mycket om det, att så här, vi behöver fokusera som svarta människor i USA, vi behöver fokusera på den här delen av vår historia. Det enda som vi blir matade med är typ tv-serien Roots, där vi blir påminna hela tiden om när slavery, vi var slavar. Yeah. Och därför behöver vi fokusera på when we were kings. Och den grejen håller jag ju, kan jag ju hålla med om. Att, så här, och det är en del av mitt konto också, eller min bok, att så här, jag vill visa på hur mycket, det är inte bara kolonialism och slaveri, utan det finns ju hur mycket som helst man kan lyfta upp. Men det som är problemet med mycket så här afrocentricity är ju att det är inte så superbra. De har inte, det är inte jättebra scientifically eller liksom så här akademiskt. De har ju inte it's not true mycket av det de säger. Typ, så en bok jag läste till exempel, där påstår de att en stor grej, en pelare inom den här är att så här, Egyptians were black.
Mm-hmm.
Liksom. Det är nästan så här, steg ett. De var svarta, punkt slut. De antika egyptierna. Och det som man typ så här, många historiker eller mycket av forskningen visar är att så här, det har funnits, alltså det var en mix. Egypten ligger liksom där det ligger. Det är Asien, det är Afrika, det är Europa. Det har alltid i tusentals år varit en väldigt stor blandning av folkgrupper.
That's why they're beige.
men och att så det finns, som man kollar till, så ta någon som Kleopatra, som många känner till, som kommer från en familj eller en line, en dynasty av basically greker. Så hon såg ju ut mer sannolikt som en liksom europé från Medelhavsområdet än att hon såg ut som svart. Men sen så har det funnits andra faraoer eller andra perioder i Egypten, i Egypten, där de har styrts av personer från det som idag är Sudan. Och då, under den perioden, ja, då var faraoerna most likely svarta. Förstår du?
Yeah.
Så att det här med att så här, claima den helt och hållet, och det här har ju skett från europeiskt håll också, att man från Europa vill låtsas som att egyptierna, de har ingenting med Afrika att göra. De är basically oss. Mm. Så att alla försöker claima Egypten på olika sätt.
Okay. And I've heard the complaint that Elizabeth Taylor played Cleopatra in the movie.
Mm. Mm. Men då är Elizabeth Taylor, jag vet inte vad hon känns mer som att hon är en anglo-saxon.
Yeah.
Så då kanske hon borde ha haft någon sydeuropeer. Så hade det varit kanske inte helt fel liksom. Men en bok jag läste som är från...
But it'll be just as wrong as if like Diane Carroll played it. You know what I'm saying?
Mm.
It'll be just as inaccurate aesthetically, I mean.
Och,
but they don't say that part.
Nej, och men också så här, det är löjligt på ett sätt att hålla på så med den här kampen, för att det här var på riktigt grejer som hände för så här 5000 år sedan. Liksom, vi kan inte veta, det går inte att veta exakt. Man kan inte säga att det är 100%. Liksom. Jag tror att den bästa förklaringen jag har sett är bara just den här, att folk har rört sig i den här regionen alltid. Det är most likely en blandning.
Yeah, of course.
Men... jag bara ger ett snabbt exempel på hur den här grejen ofta slår fel. För att då var det till exempel som att, eftersom man claimar då Egypten som att det är en svart grej, då ville man också mena att Grekland, det antika Grekland, som är liksom the cradle of civilization för västvärlden, att de har stulit sin kunskap från då det svarta Egypten. Så det man säger till exempel är att när Alexander the Great invaderade Egypten, så brände han, det här står i en riktig bok, så brände han ned staden Alexandria, där Egyptens, det här jättekända biblioteket fanns. Och där stal man alla manuskript, och sen så repackaged man det som grekisk filosofi till exempel. Förstår du? Problemet med det är att så här, ja, det är så sjukt, för det här står i en bok som är utgiven som så här, det här var ett riktigt argument. Men så bara, okej, fast... staden Alexandria, varför heter den Alexandria? Det var, den grundades av Alexander the Great. Det biblioteket fanns inte när han kom dit. Förstår du vad jag menar? Det är, så här, det är mycket såna där grejer. Man bara, ha?
Okay.
Och det är samma sak med den här Ivan Van Sertman, som hans teori var ju att svarta afrikaner från Västafrika var de första att quote-unquote upptäcka Amerika. Så i Mexiko finns de här stora statyerna, the Olmec statues, som det heter. Som han då grundade mycket av det här på. För han menar att de är massiva stenblock. Och så har de ritat in, eller ristat in, människoansikten på stenarna. Och han menar att, look at the fucking stones. De är de här negroid features.
Yeah.
Så det var ett tecken, menade han, på att så här, det var svarta som kom hit och liksom har gjort de här. Och det har man ju visat.
But that's kind of, it's reckless, this.
Men och den boken som han skrev, They Came Before Columbus heter den. Jag ser fortfarande folk hålla på med den här på Instagram till exempel.
Do you go into that into the book?
Ja, men jag går in på det. Och okay. jag försöker mena att jag säger inte att man ska slänga bort hela Afrocentric-grejen. För den har ju sina poänger. Och framförallt tror jag att huvudpoängen är den här stoltheten i att så här, vänta nu, det finns mer. Våran berättelse börjar inte med slaveri. Den är jätteviktig. Men sen så behöver man inte köpa allt som de har kommit fram till.
Because it's still beautiful stuff.
Ja, och det man gör då är att så här, förminskar, för de här statyerna som jag snackade om nu, de är ju från, de har ju den mexikanska ursprungsbefolkningen gjort. Så det man gör när man säger att nej, det är black people som har gjort dem, det är att man gör det som vita har gjort mot svarta, alltså att man berövar då the Mexicans deras egen historia.
Så att maybe the colonialism is learned.
Ja, precis. Passed down.
Damn, that shit was deep.
Du måste säga det mer afrocentric.
The colonialism is a learned behavior. You gotta throw in an extra word. I got another question here.
Okay.
Berättas det om Sveriges del i slavhandeln både i Saint Barthélemy, is, I hope I said that right, and Guadalupe?
Ja, det berättas om det. Både Sveriges roll i det som idag är i Ghana, i det man kallade för Cabo Corso när Sverige försökte ha en koloni där, men också det som var sen i Saint Barthélemy, Saint Barths som det heter idag. Så det står mer. Nice. Om man är intresserad, om man vill lära sig mer.
I got I'm going to combine two questions here from two different followers. Vad är din känsla efter att boken äntligen är klar? And vad blir nästa projekt? That's another question. I think that's a good one to combine.
Uff. Känslan nu är bara... Det är mycket relief. Och att så här, äntligen så har jag inte det här mastodontprojektet liksom hängandes över mig. För det har verkligen känts så under förra året att så här... Jag har aldrig känt mig ledig, även du vet, i helg, det lördag kväll, och jag bara tänker så här, fan jag borde jobba på den här boken. Ja. Yeah. Så det känns skönt att slippa, men jag känner mig också ganska så, det är nervöst alltså. Jag vet inte, det här med att släppa någonting som folk ska ha åsikter om, inte bara åsikter om, men också, för det är en grej om jag bara skulle släppa boken och vanliga, vad ska man säga, allmänheten läser den. Och tycker att den antingen är bra eller är dålig. Men det är också så speciellt att den ska bli recenserad på tidningar och sådär. Då blir det så, för det är sånt där som, vad ska man säga, det blir så definitivt.
Yeah.
Och det blir så in your face att såhär, den här true. Personen tyckte att det där sög. Eller att det var...
This person who's paid to make these exactly. opinions.
Och det fick jag ju vara med om förra boken. Då fick jag ju lyckligtvis bara positiva recensioner liksom. Sen hade jag ju, ibland är det ju någon som säger en positiv recension och så har de någon kritik i det liksom.
Stands out, right?
Ja, men precis, och så är det ju. Det är det som man så här, tar
åt sig. Let a room full of people be laughing at me and one person got their arms crossed. I'm thinking about that motherfucker all week.
Ja, men exakt. Så det är ju inte så, den grejen, den kommer kännas ganska nervöst liksom att behöva läsa de här. Alltså man kan ju också ha strategin att man läser inte recensioner, men det är... Det tror jag är svårt.
You gotta read it.
Så att jag hoppas att det ska bli bra mottaget, men jag vet inte.
I think it's like, especially now the climate right now, they're gonna have to package complaints about it in the right way.
Tror du det? Du menar för att de vill inte...
No, but yeah, it would be hard to trash a book. 500 page book about the history of Africa.
Men man kan ju säga att
blacks in Africa.
Ämnet är viktigt, det är jättebra, men det är
a lot of spelling errors.
Om det inte var för the spelling errors. Nej, men bara att säga, själva liksom utkomsten eller the delivery of it var inte så bra. Så skulle man ju kunna säga.
I think it'd be like boring. Ah, like then you'd be like, come on.
I mean, boring.
You know, if somebody comes, they can't come at you like that.
Nej, men de kan absolut. Jag vet inte. Det jag ska försöka inte tänka på det för mycket på förhand liksom, men jag känner mig nervös också för att min förra bok var mycket mera, den var mer personlig och sådär. Den här är ju, jag har ju verkligen jobbat skit, jag har ju läst så otroligt mycket. Och
I could tell, man.
Har verkligen försökt att såhär, som jag var inne på förut, att det inte ska vara några liksom, felaktigheter i den. För så, det här är inte matematik där det finns så här, fasta regler, utan det kan ju vara som att men nej, fast du missade faktiskt den här aspekten. Den var ju också jätteviktig som tyvärr inte var med i boken. Förstår du vad jag menar? Det kan ju vara sånt.
Yeah. Egyptians were white. All this time you're wrong as hell.
Och det blir speciellt, jag har verkligen också försökt understryka att alltså, jag är inte en historiker. Poängen med boken är att väcka folks intresse och sen skicka dem i rätt riktning. Om du läste om kapitlerna jag skrev om Haiti och du tyckte det var spännande, men här har du läslista på vad riktiga historiker har skrivit om du vill läsa de böckerna. Det är liksom kind of the point. Så man vill inte att det ska sitta någon så här historieprofessor där som bara blir kränkt över att man har inkräktat på deras område. Förstår jag vad jag menar?
It's good that you did that though, that you included the references so that disarms them too, the people who are nitpicking professors out there.
Ja. I'm a business.
Nice, man. I have one question of my own. That's all the questions I'll read from our Instagram. But for myself, I was wondering, was there anything that shocked you? Like, did you have any preconceived notions about a region or a people or a country that you read and like, oh, shit.
Oh, svårt. Det känns som att jag haft. Du vet, när varje gång folk frågar mig en specifik fråga om den här boken, så är det bara, det är så här huller om buller i mitt huvud. Det är 500 sidor och all kunskap ligger bara så här, inte i perfect order i ens huvud. Så det är alltid så svårt att gräva fram specifika grejer, tycker jag. Men när det gäller typ jag tycker alltid, eller det slaveriet, transatlantiska slaveriet, tycker jag har varit intressant att läsa lite mer. Jag har ju såklart läst om det massa förut, men gått ner mig kanske lite mer nu i siffrorna och hur många som togs och så vidare. Och att så här, av de här typ, man brukar säga 12 miljoner människor som skeppades över Atlanten, så hur många tror du, John, skickades till USA?
12 miljoner? 10?
Ja, och det här tycker jag är skitintressant. För jag tror att de flesta skulle säga samma sak. Och vet du hur många som skickades? Det var 400 000 som kom till USA.
Damn! So where the rest of the people go?
Brasilien tog emot nästan 5 miljoner. Karibien liksom kom på andra plats efter det. Öarna i Karibien. Och det tycker jag varit ganska intressant att se, såklart. För jag tror att de flesta, man associerade transatlantiska slaveriet med den amerikanska södern och hur det såg ut där. För det är det vi har fått. Roots och fucking, vad heter den, Amistad och alla 12 Years a Slave, alla de här filmerna.
Sounds like the rest of these countries need to get better at making movies.
Ja, men exakt. Nej, men jag tror att för oss, jag vet inte, jag tror att det är mycket språkgrejen där. För att i de här andra platserna, okej, Karibien, vissa öar där är det ju också engelskspråkiga, men säg typ, okej, 5 miljoner människor kom till Brasilien, men allt, och där har jag själv haft stött på lite så här svårigheter när jag har försökt skriva om det. Jag skriver lite om Brasilien, men vissa grejer är ju, vissa böcker om deras liv, svarta människors liv där, är ju typ bara på portugisiska till exempel.
Mm.
Så då stöter man ju på hindrat, så okej, jag kan inte ta till mig den här forskningen liksom.
Okay.
Men det tycker jag, som sagt, det tycker jag är intressant att så såg liksom fördelningen ut. Och sen så har ju såklart, de här 400 000 har ju mångdubblats. Nu är det ju, vadå, 40 miljoner svarta amerikaner.
Ja, som sagt, that's a lot of breeding.
Alltså, a lot of breeding. Och det finns ju också, det är sånt här jag tycker är intressant med just historia, när man tänker då så, hur kommer det sig? Ja, men då tittar man på historien så ser man, hittar man ju svaret. Och det är till exempel att jämför med en plats som det som idag är Haiti, där de förslavade, så jag säger inte att de förslavade i USA hade det lätt, by any means, men de förslavade på Haiti hade det liksom even worse. Och det handlar mycket om vad det är man odlar, som där var huvudgrejen, socker. Och att odla socker på den här tiden var excruciating, liksom. Det var ett brutalt arbete. Det var att så här, du är ute, kunde vara 14-15 timmar om dagen och i den här hettan, och liksom det är tungt, det är jättegrovt arbete, och där tog man heller inte hand om, man såg inte de förslavade som en långvarig investment. De såg det som en förbrukningsvara, så vi tar in, och det, istället för att vi ska hålla på och se till att de har det inte bra, men att de har det okej, så vi bara arbetar dem ihjäl dem. Och då blir det heller inte samma tillfällen för de förslavade att till exempel föröka sig. Så där var det väldigt en sån otrolig, så här, verkligen en meat grinder. Medan i USA, där det också såklart var jättehemskt att vara en förslavad, men där, bara av hur USA ser ut, det är ett massivt land, finns en, det är inte som att man bara har en gröda man odlar, utan det finns massa olika. Så du kan jobba, du kan liksom pick cotton, men du kan också ta någonting annat som inte är lika krävande som socker, eller du kan jobba i huset, eller som hantverkare, eller som hushållsarbetare. Det gjorde ju att det fanns fler tillfällen att föröka sig. Sen en ytterligare aspekt är att i USA hade man ju de här extremt, extremt strikta raslagarna. Eller liksom synen på ras. Att så här, one drop rule och så vidare och så vidare. Sen såklart att folk, slavägare förgrep sig på sina slavar. Det här skedde ju. Men på en plats som Brasilien så verkade det vara mer av en free for all. Så här, de hade inte den här strikta. Och vilket också har gjort att det blir mer blandad. Befolkningen blir mer blandad. Så i Brasilien idag är ju det en... Majoriteten är ju en mixad befolkning på olika sätt. Förstår du? Medan i USA, där det inte har funnits samma tillfälle att beblanda sig, då har den svarta befolkningen överlevt som en sån synlig minoritet. Liksom. Thing, yeah. Ja. Och det är samma sak, det var jättemycket förslavade som togs till Mellanöstern till exempel. Där fanns inte heller den här synen på samma så här, syn på ras, utan där tog man ju in framförallt kvinnor. Många afrikanska kvinnor som togs till Mellanöstern, och många av dem användes ju som vad de brukar säga, så här, konkubiner, alltså basically så här, slavälskare,
sex slaves.
Och där finns ju inte heller, trots att man tog in miljontals afrikaner till Mellanöstern, så finns det inte samma synliga minoriteter som i exempelvis USA. Vilket antagligen beror på att de har genom åren beblandats med den vanliga befolkningen. Det finns vissa sådana synliga, jag vet att i Irak, i Yemen, i Iran, det finns vissa, vad man kallar så här, typ afro-iranier eller afro-irakier. Men med tanke på hur många de tog in, hade det varit samma rassyn som i USA, då hade man sett antagligen en större sån.
Större like sådana grupper. Black neighborhoods.
Ja, men typ.
Wow, that was very interesting. I'm shocked by the, yeah, that's something that would have shocked me as well. Or did shock me when I found out. Cool, right, man. Well, everybody who doesn't have it needs to go out there.
Check it out.
And get that, man.
Vi tar en liten paus.
Yeah.
Och sen så snackar vi om någonting annat, eller?
Yeah.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Speaking of coons, Kanye out here changing the definition, man. He's calling the white dude a coon, man.
A white
dude? No, he's called, my bad. I'm thinking he called Pete Davidson. I'm mixing up the whole story. He's calling
Trevor Noah
a coon. Trevor Noah actually made a statement that I guess bothered Kanye. Well, definitely bothered Kanye to where he called him a coon. And I'm going to play a clip from that right now.
What we're seeing, though, is one of the most powerful, one of the richest women in the world unable to get her ex to stop texting her, to stop chasing after her, to stop harassing her. Just think about that for a moment. Think about how powerful Kim Kardashian is. And she can't get that to happen. I grew up my whole life in an abusive household, right? Most of my life, let's say from the age of 9 to whatever, 16. One of the things I found most interesting was how often people told my mom that she was overreacting. What I found interesting was how many times people told my mom to calm down, people told my family to calm down, everyone, you know? And everyone had different reasons. Oh, I remember once we went to the police station and they said to my mom, oh, but did you talk back? Is that why you're here? You know, but what did you say to him? It's all these questions. I remember seeing this as a child, by the way. You see this as a child, you know? And you see a world where women are questioned for what is happening to them as opposed to people questioning what is happening to them. And for years, people said this shit. This happens, everyone, police, some family, stranger, whatever it was. And I'll never forget one day I got a call from my brother saying, hey, mom has just been shot in the head. She's not.
Damn. Yeah. I bet that shit was too real for him to hear. You know what I mean? Like, the signs are there. I think that's what people should focus on too. And I think people are taking the approach too, more so than in previous things. You know what I mean?
Med Kanye.
Well, yeah, with this situation.
Att han har gått för långt eller vadå?
Yeah, or thinking about the fact that these are signs that somebody can get hurt. Even the whole between him and Pete Davidson. Like somebody can get hurt type of thing. More than just this is fun to watch, let's watch this train wreck type of thing. Even though that's the main thing, but I'm glad that people are looking at it like that as well.
Ja, för det här är det bara fortsätter och fortsätter. Man tänker att så här, du vet, nu har man sett det värsta, men sen så bara så är det någon ny grej och det bara, som sagt, det tar bara aldrig slut. Och vad var Kanye's han svarade ju på det här.
Yeah, he called. He said that Trevor Noah was a coon. It was one of the things, but it was taken away from Instagram. I couldn't find the actual clip, but I reacted to the fact that they called him a coon, and that they're spelling it KOON in some of his publications, and that was weird. But I guess that's besides the point. But him calling him a coon, which also puts it to like it infuses race into the thing, which he's been doing throughout. Like to victimize himself as a black man being attacked.
Och han skriver så här, skriver Kanye tydligen. Jag hittade posten. Då står det så här, då har han lagt upp en Google search på Trevor Noah på Instagram då. Och så skrev han, all in together now, coon baya, my lord, coon baya. Så alltså, han har gjort en version av den där. Ja, så det var hans svar. Och sen så ser man så här kommentaren efter. But the man's just fighting for his family. Och det ser jag hela tiden. Att så här, oh, he's just trying to see his kids. Och man bara, men is this the way though? Alltså, är det så här man fights for your family? Genom att traumatisera. Inte bara liksom...
Focus on co-parenting.
Okay.
You know what I'm saying? Focus on, okay, it's over. Because the relationship is a two-way street anyway. She don't want to be with you no more, man.
Oh.
She's not your property. It's over.
Och coon, det var liksom så...
It's old school.
Han bara slänger ur sig vad som helst. Det har ingenting med det här att göra. Det är inte en cooning-grej. Men han menar att du får inte som svart person. Hur kan du kritisera mig? Du är bara... För det sa han i och för sig till den här D.L. Hughley. Hughley. Vad säger man?
Hughley.
Hughley.
Som också, not a fan.
Du är inte ett fan?
No, not really.
Varför? Jag är inte heller ett fan, jag undrar.
I just thought it kind of... rides the wave a little bit, and I didn't early on. I realized that he had stolen some jokes from another comedian icon, and he was using them. And the guy died young, Robin Harris. And I heard D.L. Hughley saying some of his jokes as like quick roast jokes to people.
Oh, okay,
and I was like, fuck this guy. And then I don't know. I just never been a huge fan of him.
Men han kritiserade också Kanye för det här och. Då svarade ju Kanye någonting i stil också med att han är liksom en pan eller att han är for the man, basically.
Oh, I wouldn't say that.
Nej, det är det jag menar. Det är så här, it's not about that. Alltså, så här, det är inte som att det är...
Just say it's not funny, that'll hurt him. Cut him deep.
Men vad var det för, förutom kung, vad var det för uttryck du sa att han skulle ha sagt?
I thought some classic ones that I'd say... Porch Monkey, I've always found funny. When I heard about Porch Monkey, I was like, man, you got to give him that one. That's kind of creative. That's like almost, that's like, that sounded like something that I wouldn't be surprised if they stole it from black people. Such a good one.
That also slurs for black
slur.
People.
Yeah, slur that black people might use. And a white person heard it was like, man, that's a good one.
That sounds good.
And they started. But there was that one. And then there was Jigaboo was another one that I was like, oof, these are some funny slurs.
But how do you know it's Jigaboo? For Porch Monkey, I guess.
In movies, I've heard Jigaboo.
Oh.
But I didn't grow up in the deep south in the 70s.
I mean, I don't know, like,
or the something. 60s when you might have heard somebody call somebody Jigaboo. But then it's a funny term.
De här old school slursen eller svordomarna, om man ska säga, fick mig att tänka på den här scenen från filmen Semi-Pro. Och för kontext, de sitter runt ett bord och de är polare och de liksom ger varandra lite skit liksom.
We're not in the war.
He really believed it.
You were never in
no jive turkey.
Det blir tystnad, lång tystnad.
You just call me a jive turkey.
No, he did not. He called you a cocksucker.
Yeah.
Yeah. Right, Cornelius?
Yeah. I just called you a cocksucker.
I'm pretty sure that you called me a jive turkey.
No, now, Lou, nobody called anyone a JT.
Jive turkey is a little over the line, my man.
Look, we were all here, we all heard what was said, and we're in agreement. Cornelius said cocksucker. Right?
Yeah. He just said you suck cock.
Just call me a jive turkey.
Jive turkey. It's up there. It's up there with those.
Men har du sett också det i den här, som sagt, den här beefen fortsätter ju, och det är dels, jag vet inte ens kalla det för en beef, men alltså det är dels det här vad Kanye håller på med Kim, men han ser också med Pete Davidson. Mm. Har du sett den senaste utvecklingen där?
Pete Davidson's in bed?
Ja. Text messages.
They're texting each other and he's like, I'm in bed with your wife.
För Kanye frågar typ någonting med som, vad är det just nu? Så, as in, så, vi måste mötas upp. Och då så skickar han tillbaka en bild där han ser fett skär ut. Alltså, jag kan inte fucka med Pete Davidson. Men då skickar han och bara, in bed with your wife. Och sen så
I think you got a mean streak in you when it comes to stuff like that, man.
Jag?
Yeah.
Hur menar du?
I feel like if somebody messing with your lady seems like that'll be something that could trigger you. I feel like that. Like okay. Sometimes you give this look like, I wish a motherfucker would.
Nej, men det är bara, jag bara tänker, för sen så i resten av the text messages så är det mer så här, vad ska man säga, civilized tone. Där han så här, basically says, Kim is literally the best mother I've ever met. What she does for those kids is amazing. And you are so lucky that she is your kid's mom. I've decided I'm not gonna let you treat us this way anymore, and I'm done being quiet. Grow the fuck up. Okay, so that was a little aggressive. Men sen så är det typ att så här, mer som att han försöker förklara, what you are doing to your family is dangerous and going to scar them for life. Please handle these matters privately, bro. I beg you. Och sen så är det typ, let me help you, man. I struggle with mental stuff too. It's not an easy journey. You don't have to feel this way anymore. There's no shame in having a little help. You'll be so happy and at peace. Och sen så är det, säger han, you have no idea how nice I've been to you despite your actions towards me. I've stopped SNL from talking about or making fun of you, which they've wanted to do for months. I've stopped stand-up comedians from doing bits about you because I don't want the father of my girls' kids to look bad out there.
Damn.
Så han bara såhär, okej, I have your back even though you treat me like shit because I want everything to be smooth.
Why did he release it though?
Det är skitoklart de här texten. När det är en textkonversation mellan två personer, hur den leak liksom fully.
Because it says, I mean, in the thing Trevor Noah said that Pete Davidson leaked this.
Okay. Men
before the part I played.
Det är den som är wild. Och lyssna, det är bara den här såhär. Det var en väldigt konstig konversation, för den avslutas som att okej, jag är här för dig, om du behöver hjälp, men också som den här såhär, I'm in bed with your wife. Det är så här, de kan ta both at the same time. I mean, which energy are we choosing here?
Yeah, And the part that came out to everybody was the picture and then in the bed. Mm. Yeah.
Like, what are we doing here?
Really? Yeah, are you, yeah. Oh, man. I hope that Kanye received that well.
Det är, men det är inte, hur ska man kunna receive it well efter I'm in bed with your wife-grejen? För den är ju... jag vet inte hur man kan...
Well, after somebody say, where you at?
Jag vet,
like,
men då,
you came at me, where you at? And I'm like, I'm in bed with your wife. Now listen, man. This is a warning shot. This is a warning shot. Like, I'm letting you know this could get ugly from... like, I could... You can't compete with me with the wit, the humor, all of the shit. You make music for a living. I make comedy for a living. You're out of your lane right now.
Men det som du säger nu, det var inte det han sa. För det hade
I'm
du
saying,
han med den
was,
energin.
He said it without saying it. But
kanske.
He also wants him to know. He sent the first warning shot. Pop, pop. Hit him with the little pop, pop. And then he's like, all jokes aside, you know. It is affecting us, the shit you're doing. Mm. And, you know, we can make this shit work, get some help, blah, blah, blah.
Mm.
And the saying, I've been, like, let them know that I'm not only am I not responding to you, but I'm keeping other people from going in on you as well. And I think that's a big thing, too. I didn't read that part before, but, I mean, I'm not saying I'm team Skeet, but I am.
Because he is a comedian.
No, it's not because he's a comedian, but it's because
coon.
He's the one that
coon. What a jab turkey.
What did you just call me? No, it's not that. It's Kanye just fucking wrong, man.
I wanted to end,
and what Pete Davidson is doing brings it towards an end more than what Kanye is doing.
Jag vet inte om I'm in bed with your wife brings it to an end. Det
you gotta get over that, man.
Nej.
You gotta get over that.
Never. Those are fighting words.
Yeah, it is fighting words, but you know what else is fighting words? Where you at?
Absolut.
So,
I'm for the form I'd come out to Sunday service. I'm not coming to your church, bro. What the fuck?
Is that what kind of come to Sunday service?
Yeah,
get beat
ass
up by a bunch of Christians?
Yeah.
The wonderful melodies in the background.
Strung up like Jesus. Right.
Skeets us on the cross. Let's take a quick break.
Yeah.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
All right, we'll wrap this thing up with a couple of quick stories. in another case of America Gone America, Ryan Coogler got handcuffed and taken out of a bank for asking for $12,000.
At gunpoint, also.
Yeah, the officer raised his gun at him. And the teller came under some heat, too, man.
I bet.
It's a black lady, you know that, right?
Maida Vicenta.
Yeah, it's a black lady. And people like, so? So what? We got self-hate issues as well.
Mm-hmm. And Jigaboo.
She's a coon with a K.
Nej, men det som hade skett var att Ryan Coogler, den kända regissören till
Black Panther
och Creed och så vidare. Mm. Han gick in och han hade på sig
Fruitvale Station.
Just det, Fruitvale som var riktigt
Which
bra.
Which is, it does, there's parallels to this.
Ja, absolut.
Especially when the video I saw of it is body cam footage.
Yep. Mm. Han kom in på banken, han hade på sig typ en mask, en sån här, du vet,
COVID-mask
och glasögon och en mössa. Och sen så la han fram en lapp till kassörskan liksom och sa, där det stod någonting i stil med att han vill säga hej, jag vill ta ut pengar från mitt konto, $12,000, please do it så här, diskret, för jag vill inte alltså stå och räkna 12,000, jag vill inte att alla ska se hur mycket pengar jag har tagit ut. Men det tolkade hon som att det här är ett rån, alltså typ som att, för det tror jag att man har sett det på film eller någonting, att så här lägger fram en lapp. Så det kanske är George Clooney jag tänker på i filmen med Jennifer Lopez. Vilken film är det?
Out of sight.
Då har jag för mig att han också gör något sånt där. Typ, så här, eller att han är väldigt... Det är någonting i stil med att you're being robbed men inte at gunpoint, så att säga.
Yeah.
Men hon tolkade det i alla fall som det.
Don't they have the withdrawal slips at the bank?
Why withdrawal slips?
When you go to the bank... They have a, there's like a desk when you walk in most banks, and then there's slips to take out, there's slips to put in, there's slips to get money wired, like all of these different things. And you grab one that says deposit, you write your bank account number, you write the amount you want, you fill it out, and you give it to them.
Mm.
Why write a note?
Ja, men han menade ju att han liksom, han hade provided...
He could have put a note with it, with the deposit.
Ja, jag vet inte exakt, men det, jag förstår att det var en note i alla fall med. Men det som han då menar, för det är ju många som hävdar att så, okay, men you kind of brought it on yourself, för du kommer in där, alltså du har inte en rånarluva på dig, men du har ganska mycket av ditt ansikte täckt, du räcker fram den här noten, det är skumt. Men han menar ju att, fast alltså, jag la fram mitt eget ID-kort, det är mitt bankkonto, det är så här, vem skulle råna någon genom att provide sitt eget bankkonto och sitt eget ID?
Det är
så,
I know you did that.
Så gör man ju inte. Men så det som hade skett då var att kassörskan hade bara sagt okej, okay, jag ska hämta dina pengar. Men så hade hon tryckt på den här så här we're being robbed-knappen.
Did she get a manager too?
Ja, hon gick iväg för att prata med the manager. Det kanske var så de gjorde, att hon gick iväg och att the manager ringde polisen. Mm. Så att han, Ryan Coogler, fick aldrig veta att så här, det var något problem. Han stod bara kvar och väntade. Ja, det tar lång tid att hämta mina pengar. Och sen så helt plötsligt så dyker det poliser och som drar sina vapen rätt snabbt. Och bara liksom, you're coming with. Och han är bara så här i chock, såklart. Vad tänker du?
Man, first thing I was thinking is, do black people rob banks like that? Like, is that even our thing?
Tror du inte?
Oh, not like that.
Har du inte sett Set It Off?
Did they put, you see notes inside?
Du menar på sättet? Jag tror du menar att black people don't rob banks
the way,
at all.
No, the way he did it is a movie type of, like... George Clooney, yes, George Clooney
would do that,
but not
no brother
come up there with a COVID mask and a paper. You got to call a psych ward or something. You know what I mean? That, because you know why? Because we will fear something like what happened to him happening, and it's like might as well go out with the weapon. You need weapons. I don't know.
Och ja, det är ju sånt här som är så jävla läskigt, liksom, för att. När polisen kommer och det är en svart person där, så är det ju... det kan eskalera så fucking snabbt. Yeah. Och nu verkar det som att Ryan Coogler var väldigt så här... Som tur var han inte... Han var väldigt lugn, han var väldigt så här... Bara följde med dem. Men om det är någon som är... av olika, kanske, man kanske blir rädd, man kanske blir förvånad, man kanske blir... Jag vet inte. Mm. Om det är någon som skulle reagera det minsta liksom... Inte 100% samarbetsvilligt. Då kan man ju dö på plats liksom.
Yeah.
Och det är det som är så jävla läskigt. Helt i onödan. För jag försöker ta ut pengar från mitt konto.
He did respond that he's glad how the follow-up afterwards has been handled. So I'm hoping that means that teller got fired. Because I don't think she needs a job anymore. Maybe this ain't the job for you.
Nej.
if you get a note from somebody asking you to be discreet, to give them their money and their ideas on it, like, what are you doing? You looking for some excitement? That's what the problem with the police, looking for excitement. She doing the same shit, man. I wish I had my soundboard.
What's good off the sound effect?
There's a fuck that guy button.
Oh, okay.
Louis C.K. Fuck that guy.
En annan story som vi har snackat mycket om på den här podden och på våran förra, tror jag.
Of Mods Hero.
Som har fått sin, vad ska man säga, den har knutits ihop nu, den här storyn. Och det är ju the actor, Jesse
Smollett.
Smollett.
Smollett. Smollett. Smollett.
Som, ja, ni kommer ju ihåg, han påstod att han hade blivit attackerad av vita män i Chicago wearing MAGA hats. De hade misshandlat honom och tajda noose, ett rep runt hans liksom, vad säger man?
And put some chemical on him.
Ja, haft blekmedel var det väl?
Yeah, I think that, yeah, he said he thought it was bleach, but yeah. Shout out to Nigeria.
The Nigerian brothers.
My Nigerian brothers out here being MAGA.
Trying to come up in the game.
With the MAGA.
Come up in the game. I mean, no, precis.
He still maintains to this day. To this day. He's maintaining that he didn't do anything wrong.
Han har bara doubled down. För det är så här, i sånt här fall, när man, och igen, det blev ju en stor grej. Det är ganska kul att kolla på de tidiga artiklarna om det här. Och den tidiga outragen. Var så, oh my god, vad hemskt vårt land. Hur kan det bli så här? Jesse Smollett har blivit attackerad. Mm. Och så redan då, tidigt, alltså typ samma dag, så var det folk som att säga, I'm not sure. Doesn't that sound right?
That's how I feel about the bank thing. It's like, niggas don't do that. But then in Chicago, they know Empire, like the whole thing. Or is it Empire? Yeah, he was on.
Yeah, han påstod att de hade sagt, oh, that's the F word.
N word from
Empire. Come on, you're not that famous. Och så, det är inte the deep south.
Chicago.
Det springer inte runt MAGA hat wearing liksom lynch mobs i Chicago.
In like a upper class area, right?
Mm.
It wasn't like some luxury apartments that he was going that he was near.
Ja,
come on, bro. And they just so happened to be in a storm.
Men i det läget, när man blir kaught med det, eller när man inser, för någonstans måste han ju insett att okej, den här lögnen, och jag vet inte vad han försökte. Han kanske ville bli nya så här Colin Kaepernick, förstår jag menar, fast utan att ha varit med om någonting.
He was in contract negotiations too.
Ah, okay. Så han ville bli någon slags collateral spokesperson för, jag vet inte. Det är jätteoklart. Men när man då, om man försöker själv tänka sig in i, man har gjort en sån där elaborate liksom scheme som har fått. Det är inte bara att du har ljugit för typ din kompis, utan du har ljugit på en national level, en international level. Yes. Alltså alla folk runt om i världen vet om att du har allegedly blivit utsatt för det här. Och sen när du inser att fan, de köper nog inte den här lögnen längre, då finns det ju två vägar. Den ena är att bara så här come clean, vilket är, jag vet inte heller hur man riktigt, vad ska man säga i det fallet?
There's a third one, but go ahead.
Okay.
Come clean and double down.
Och den andra är bara double down och bara så här, jag skiter om ni har en kamera där som visar hur jag beat up myself. That did not happen. Och det är den vägen han verkar ha tagit.
The third one,
okay,
is be the butt of a joke. Be in on the butt of the joke. Make a fun of yourself.
Men du måste fortfarande förklara då din, för du kan ju, okay, du kan börja skämta om det, men någon gång kommer du behöva förklara varför.
Why did you do it? You don't have to do it. You don't have to say why. You just be like, man, I'm just being stupid. You know what I mean? That type of thing. But go on SNL or do a spoof. Get one of these Instagram comics and that make sketches and be a part of it and make fun of the whole thing or something like that. Do a mockumentary or some shit like that. He's got to poke fun at himself, but he's taking himself so seriously that he's doubled down and now he's going to jail.
Precis. Han blev ju dömd för ett par månader sedan här för mig. Det tror jag att vi tog till och med upp här i podden. Men nu har han fått sitt straff. Och det är 150 dagar. Hur många månader, John?
5 months.
5 månaders fängelse fick han for lying.
It's just stupid. It's not lying. There's a lot of police resources in the investigation.
Nej, jag vet.
And imagine how scared the police were, man. To fuck this up. You know what I'm saying? You got stuff out there like Serial. You know what I'm saying? The podcast, podcast that exposed how inept the Baltimore Police Department was. You know, everybody, all of this climbing and all this stuff going around because of George Floyd and all of these other cases of police brutality and all of that.
Nej, jag vet.
They gotta take it seriously.
The case är ju seriöst. Och jag tycker att, alltså, jag tycker att det är rätt. Jag säger inte att jag har ingen åsikt, så superstark åsikt om längden på straffet eller så. Men jag tycker att han borde ha fått ett straff för att så här,
yeah, hell yeah.
Han har ju weaponized riktiga saker. Alltså så här, homofobi och rasism, som vi vet tar koll på folk. Liksom, det här är ju samma veva som vi har sett Ahmaud Arbery som blev utsatt för en riktig lynch mob och dödades. Så att det är sjukt, man kan inte hålla på och fuck around med det. Så att det är därför tycker jag att det är rätt att han får ett straff. Men jag, när jag sa got sent to jail for lying, det är så jag skulle känna själv.
Exactly. Så,
why did I have to do that? Jag ljög bara, och därför
I just got a new agent.
Verkligen. Okej.
Get a new agent that's more aggressive and you get more money, man. Or get on another show.
Men come det on, som Jeff. Är, och förutom då 150 dagar i fängelset, så är det 30 months of probation. Så det är...
Damn, almost 3 years.
Det är som long fucking probation. Och han sa någonting
that's
om att...
excessive.
Han sa någonting om att jag, bara som ni vet, så jag, I'm not suicidal.
Yeah.
För att liksom...
Yeah, if somebody comes to get me.
If the MAGA hat wearing people gets him in jail...
Stop it, Jesse.
Men
he thinks he's is he comparing himself to what's his name? Epstein?
I'm a tip.
the big conspiracy out there.
The come man, but we took out Epstein. We have to take out Jesse Smollett. He knows too much.
Oh, the MAGA dudes in blackface.
Yeah. Nigerian.
The MAGA dudes that wore blackface and posed as Nigerians with the bleach and red hats on.
Shout out to Nigeria. So I'll get involved in a scheme.
Yeah.
So.
If you have a scam, hit us up.
Yeah.
The country of Nigeria.
Men det som Van Lathan, som jag följer på Instagram, han la upp en bild som jag tyckte var ganska... Den är ändå talande, och nu vi håller på att joke around och vi... skämtar. Mycket av skämtet är för att säga, ja, det här är nobody forced you to do this. Det är han själv, det är hans eget fucking fel. Yeah. Men han la upp en bild där man ser då, han fick 150 dagar i fängelset. Så jämför han det med, om ni kommer ihåg, när de stormade the Capitol i USA. Mm. Så fanns det en bild på en snubbe som hade bara ett podium. Och han ser helt sjuk, han säger smiling into the camera, och han bär iväg ett podium. Och då står det den rubriken: US Capitol Riot Podium guy Adam Johnson gets 75 days in prison. Det här var alltså från februari i år. Och när man kollar på det så, jag vet inte om det är, jag vet inte hur man jämför liksom olika sorters brott på det här sättet.
Mm.
Men det är ju lite, igen, jag tycker att Justice Smollett skulle ha fått ett straff, men är 150 dagar excessive? Ja, det, i jämförelse med det här så verkar det ju vara way värre.
Yeah, att storm the Capitol. Yeah.
Alltså liksom, att storm the Capitol tillsammans med en sån grupp och folk var livrädda och så
vidare. Especially we talking about resources. Like there's a congressional hearings and stuff about this, and a big investigation. That's a lot of resources.
Och en riot som utmynnade att folk till och med dog.
Yeah.
En polis dog väl, och en av the rioters dog.
The only thing that died in this situation is Jussie Smollett's career.
Exakt. Så och då den här snubben bara får 75 dagar och Jussie får 150. Det är, men det
it's very strong.
It's the US. Yeah. US of A.
Yeah. One is Illinois and one is Washington or DC.
Ja, men precis. Man, alltså. Fucked up. Fan, alltså, du, jag kan inte komma över det. At the end of the day, det är bara du. It's your own fault. Yeah. Bara, I didn't have to do this.
He's gotta be thinking that too. Like, man, what was I thinking?
What was I thinking? Och hur mycket, under hur länge han planerade det här? Det verkar som att...
It doesn't seem like it was a lot of planning was involved.
Han hade ju ändå rekryterat de här nigerianerna.
Yeah, they were his trainers, right?
Ja, jag vet, men de var ju in på it.
So he was playing on basketball at LA Fitness.
Mm.
And then he's guys, like, hey, thinking. Man, hey, what y'all? Yo, man, check ball. I'm going through this contract situation. Can y'all help me out with something?
I'm say no more.
What you need? Oh, yo, why don't we get the bleach? I don't know. I think that's excessive. No. We got to get the bleach, man.
Det är den.
You got MAGA hats?
De kunde liksom inte bara stoppa i tid. För förstår du?
You
så
couldn't
här...
ask white people?
Ja, verkligen. Alltså, det är
step, get some white
steg,
meatheads.
Steg nummer ett. Men steg nummer två är bara så, okej, vet du vad? Behöver vi verkligen misshandeln, the news, the MAGA hats och the bleach? Kan vi inte bara ha liksom the MAGA hat eller bara the news eller bara the bleach?
Let me punch you in the face.
Eller bara misshandeln.
Yeah.
And slurs.
Yeah.
Misshandeln och jigaboo-shouting. det hade väl räckt gott och väl alltså. Hade du slippat det här, Jesse?
Jesse. I would have believed it too.
Vad?
If he would have been like, man, somebody called me the F word, punched me in the face outside the subway.
Absolut.
And ran off in a storm.
Men då hade det heller inte kanske blivit, det kanske där han blev girig, för att ja, det hade blivit en story. Och ja, det hade blivit men det hade inte blivit en lika stor.
It says that he's got a fucking narcissism.
För han förstår kanske det någonstans, att han inte kände nog. Du vet, hade det varit Kevin Hart blev kallad N-word-slagen, det hade blivit massive. Men Jesse, då hade det blivit en story, men inte så stor. Så därför behöver han krydda den med the news och the bleach och the MAGA hats och allting.
Yo, when the police come, keep wearing the news, yo.
Just det, han hade typ tagit av sig den och satt på sig den igen.
News on, he just had this chemical on him. What is this chemical?
And then holding the Subway sandwich.
It's too much.
It's good. So good.
I almost dropped my $5 foot long.
Oh, what a mess. What a mess.
All right, man.
It's time to wrap it up.
Yeah. Yeah, man. We appreciate y'all.
Don't get caught out there, also, you guys.
Don't forget the Guess Farty story. Don't forget that you get discounts to any Laugh House show or anything I do. And Gothenburg, I'm coming. I'm bringing Farty Kelly Sunday on the road. So we're doing a show called Farty Kelly Special on April 21st. There's going to be a comedian. I can't say who it is, but it's possibly the funniest comedian in Sweden. Then there's going to be Thanos Fotas, and it's going to be Melody Farshin and myself. Do not miss that. Come through. April 21st, Gothenburg.
Bokat. All right. Yeah. Vi hörs snart. Stay tuned for a little bonus material, you guys.
Yeah.
We got you.
Peace.